Du är lite till dig nu, Glimberg.
Ja, är det lite extra roligt att få presentera veckans BB-podd-sponsor.
Berätta.
Nej, men jag är ju extremt intresserad av den typen av produkter som de säljer. Samlar själv och är liksom ganska entusiastisk när det kommer till det här.
Du är nörd.
Lite så är jag i det här området i alla fall. Veckans BB-podd-sponsor är ett fantastiskt fint litet företag som sitter i Göteborg och heter Tusenö. Och de gör riktigt schyssta premiumklockor till riktigt bra priser.
Det som tickar extra i mina boxar, det är ju när det är ett företag som är med och hjälper oss, som även är sponsor till IFK Göteborg. Och det är Tusenö. Och det är Johan och Alexander som är stora blåvitt-supportrar. Vi har haft dem massa gånger här på Levedal i de här matcherna och värmt upp och druckit bärs. Och det känns liksom att det passar jäkligt bra i hjärtat.
Det som skiljer Tusenö från då alla miljarder andra typer av märken som finns där ute i världen är att man kanske inte bara åker ner till Kina, hittar en klocka, sätter sin logga och trycker ut den på NK direkt. Utan det är två killar som sitter och designar helt själva. De använder bara premiummaterial i form av safirglas och kirurgisk stål. De trycker i halvautomatiska Seiko-urverk i dem. Det är liksom ingen vanlig trist parfymklocka, utan du får riktigt schyssta och fina premiumklockor i ett pris klass som är precis ovanför de här klassiska parfymklockorna.
Alltså man kan få en riktig klocka nu utan att man behöver bränna 4 månadslöner.
Ska jag fylla lite vad du menar med riktig klocka då?
Ja, men gör det.
Det är alltså inte en vanlig batteridriven tråkig sak, utan det är ett så kallat hybridur där kronograffunktionen är mekanisk. Det är det som de riktiga premiummärkena jobbar med.
Den är så tillverkad från grunden. Det är ingen fryst beef Wellington.
Nej, så så kan man absolut säga. Jag tycker att ni ska kika in tusenno.se. De har ett grymt fint utbud där. Själv är jag väldigt fast för en serie som heter First 38 som kostar 3 500 kronor.
Och du har ju lite mindre handledare än mig, så att jag får ju gå på den som heter First 42 då.
42, ja.
Kika in detta, och om det är så att ni klockköpar tagen eller att ni bara är ute efter en present till någon, det finns ju både jul och nyår som kommer upp här nu, så tycker jag att man ska kika in först och främst en blåvitt sponsor som gör jäkligt schyssta grejer. Det borde alltid vara det första valet när man ska handla, någon som faktiskt stöttar IFK Göteborg. Och för det andra, om du är sugen på en riktig klocka som du kan vara stolt över, så behöver det inte kosta 30 000. Utan kolla in Tusenö, så lovar jag att du hittar någonting som du gillar.
www.tusenö.se. Tack som fan Alex och Johan för att ni hjälper oss att göra BB-podd.
Mats Engström, ordförande för IFK Göteborg. Välkommen tillbaka till BB-podd.
Tack så mycket.
Är du en frekvent BB-podd-lyssnare?
Ja.
Vilket var det senaste avsnittet du lyssnade på?
Emil Holm.
Är det sant?
Ja, och det lyssnade jag faktiskt på i söndags. Ja.
Brukar du vara snabb på? Är du så här prenumerant på iTunes?
Jag har ju
bibliotek.
Jag har ju de flesta poddar och relativt snabbt på, framförallt det som rör IFK Göteborg och runt omkring fotbollen brukar vara hyfsat snabbt på.
Hur mår du då?
Jag mår fantastiskt bra. Bortsett från ett väldigt tråkigt väder, så har vi ju vi är mitt inne i en uppbyggnad nu i IFK Göteborg, och det är en, många säger att det är en tråkig del av verksamheten, men detta är ju en, som jag tycker, en väldigt viktig del där vi börjar att bygga upp och se hur det ska bli nu inför 2020 och jobba med detta.
Nästa fråga är då, hur mår vi som är IFK Göteborg då?
Nej, jag tror att IFK Göteborg som helhet mår bra. Vi kan ju lägga en säsong bakom oss 2019 som många blir överraskade av, att vi hamnade så högt upp i tabellen, men framförallt att vi hade ett väldigt bra spel. Vi hade vår satsning på unga spelare har ju verkligen slagit igenom, och Poja och Frans fotbollsmetodik har vi ju alla kunnat se och njuta av. Så det tror jag att det har varit en stor behållning för 2019. Och vi ser också tydligt en utveckling i rätt riktning. Va?
Det är ingen som har köpt oss de senaste dagarna?
Nej, jag brukar säga, jag har fått en fråga tror jag 100 gånger. Jag var på en tillställning igår kväll och tror jag alla frågar detta. Men jag säger, we are not for sale.
Det kommer ju egentligen senare på mitt papper, men det kan vi ju skita i här. Ja. Utan vi går väl direkt på
ni
det.
Ni har väl aldrig följt manus?
Nej. Joakim brukar titta på mig med stora, arga ögon.
Speciellt när du vet att det kommer sen så hoppar han in och tar den.
Är jag sugen så tar jag smashbollen, så är det bara. Det vet du.
Nu bjöd jag på den.
Ja. Nej, men det har ju varit chockerande rubriker här och ett jäkla liv helt enkelt. Zlatan, han gör det igen så att säga. Han ser till att rikta allt ljus och alla kameror mot sig själv.
Men det är svårt att jämföra det med något också. Om man försöker sätta det i paritet med typ, ja men skulle den personen göra det? Men det finns ju liksom ingen.
Nej, men och han har gått in och genom AEG köpt aktier. Så han är delägare i Hammarby IF helt enkelt.
Och ska ta dem till nya höjder också.
Och så vidare, och allt som man säger. Precis som man skulle göra med sitt eget klädmärke och med sina kalsonger och så vidare.
Men sin app, den fantastiska appen.
Back 2 miljarder tror jag. Ja. Frågan som man kan koka ner det till. Kan detta hända i IFK Göteborg?
Nej, vi är ju till 100% en medlemsägd förening och det finns inga andra planer än så.
Vad är det som har hänt i Hammarby då? Om vi förklarar som
om man tittar
som
bakom, så en gång i tiden så sålde ju inom 51%-reglerna. Alltså du får aldrig sälja mer än 51% av din förening, alltså till andra delar. Mm. Så köpte ju den här AEG-grupp, Anschutz Entertainment Group, köpte ju 49% tror jag. Och halva deras innehav har Zlatan fått eller köpt. Jag vet inte vilket.
Han har fått det som lön i LGL. Liksom.
Det spelar ingen roll.
Det är oklart i alla fall. Men så att det har ju skett. Den är ju ett aktiebolag som är ju där man kan handla och köpa med aktier. Va?
Vad för vinning kan ett sånt företag ha av det då? Är det så att du kan gå och få en utdelning årsvis? Eller hur funkar det? Är det som ett vanligt bolag?
För det första ska man säga, Hammarby synpunkt som en gång gjorde detta, har det ju varit att få in kapital på ett eller annat sätt naturligtvis, och få någon ägare som kan skita till kapital, tror jag idén har varit. Och vinsten för ägarna är ju att över tid få utdelningar, men jag tror inte att Hammarby har lämnat någon utdelning hittills i alla fall, och har väl inga sådana planer heller. Så det har nog inte varit någon lysande affär för någon.
Det är en sån sak som föreningen kan bestämma. Det är inte så att man som aktieägare kan säga att nu sålde vi Degerlund här för 500 miljarder till Real Madrid. Nu vill jag ha min del.
Nej, eftersom föreningen sitter på aktiemajoriteten så är det ju får ju aktieägarna bestämma detta, och då har ju föreningen ett inflytande som är större.
Och de 51% är då medlemmarna som sannolikt kommer säga nej.
Så kan det nog vara. Jag tror inte det är någon riktigt lysande affär för någon.
Hur ser du som ordförande i en av Sveriges största klubbar då på hela grejen? Ja, men det är ju som att Håkan Mild inte skulle komma tillbaka till Blåvitt men gått in och köpt halva AIK istället. Det är ju sinnessjukt.
Alltså det är ju, nu ska man ju vara ärlig säga, nu har jag bara läst andrahandsuppgifter, men det är ju ingen... Det är inte bra för något varumärke tror jag.
När vi ändå är inne på stora händelser runt allsvenskan ekonomiskt här då. Östersund har ju blivit av med sin elitlicens till många andra supporters stora glädje får man ju faktiskt säga.
De höll inte med heller om att de skulle bli av med den. Nej. Hör och häpna, de ska överklaga detta.
Men då får jag ställa samma fråga. Kan det hända i Blåvitt?
Ja, det är klart. Om du är elitlicensen är väldigt tydlig på vilka krav ni har. Och du måste ha ett eget kapital som är positivt. Plus att du måste kunna visa att du kan garantera att du har drift, alltså du har pengar så du kan driva föreningen framåt för det nästkommande året. Så det skulle kunna hända alla föreningar om man missköter sig.
Det förstår jag. Men frågan är, känner du att
nej, det känner
vi dansar
jag
på någon lina här längre?
Nej, det gör vi inte. Vi dansar inte på någon lina, utan vi har ju skapat och håller på att skapa en stabilare grund än tidigare, så att nej, det kommer inte hända.
Om vi lite summerar 2019, lite toppar och dalar, både sportsligt och så här, men vad det innebär för er på andra sidan styrelsebordet så att säga?
man kan väl säga att börjar man i början på 2019 så vet ni alla att det var ju rätt stökigt i början på 2019. Vi hade ett årsmöte i mars där vi dels presenterat ett positivt resultat men ett väldigt högt driftsunderskott. Vi hade dessutom veckorna före årsmötet haft den här berömda bravida matchen mot Gais som inte heller var någon höjdare för någon. Och då kändes det rätt skakigt och då gällde det liksom för oss alla att ta tag i detta nu och skapa förutsättningar för att skapa trygghet och en stabilitet i vår ekonomi. Och jag tror från det datumet så har vi jobbat oerhört hårt för att landa där vi landar nu.
Vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga på precis just det ämnet och jag har inte namnet här och nu men frågeställaren ställer i alla fall frågan: hur mådde du där kring årsmötestiden? För du såg mörk ut, skriver jag.
Ja, men det var ju mörkt, men samtidigt så tror jag att då var jag och vi alla, för det här är verkligen ett lagarbete, vi var alla väldigt, väldigt inne på att vi ska visa att vi kan bättre. Och jag tror vi alla sa att vi knöt näven i fickan och sa att nu ska vi jobba stenhårt i år för att liksom komma i ett läge och kunna komma upp och ha ett årsmöte 2020 som det blev i mars 2020 där vi kan presentera bättre siffror och en mycket, mycket ljusare framtidstro.
Det är aldrig så att du känner sig, varför gör jag det här?
Nej, man blir så inne i det alltså, att man känner bara, nu ska jag visa och vill väldigt mycket. Och jag känner ju oerhört stark för IFK Göteborg och man vill bättre hela tiden.
Och sen är det ett mål på Stora Ullevi mot Elfsborg som bara vänder upp och ner på hela... Ja. Hela känslan i klubben, givetvis att Lasse Vibe kommer in och hela den grejen. Det där kan vi, det där har vi varit igenom.
Tagit det någon gång.
Ja.
Nej, och man lyssnar bara på Poja så är ju Poja övertygad. Hade inte vändningen skett då hade den skett senare för vi var på gång hela tiden. Men man kan ju definiera stora vändningen i just det målet och faktiskt Lasse Vibes återkomst i IFK Göteborg som skapar en trygghet och någon som kunde ta ansvar på ett annat sätt än vad jag tror att laget hade gjort. Han har gjort otroligt bra som person och som spelare.
Sitter man då på andra sidan i den styrelseläge och ser att vi måste ha in någonting mer, vi behöver en pusselbit som får bägaren att rinna över på våran sida så att säga?
Vi hade ju tidigt diskussioner hur vi ska vi förstärka laget och har vi råd att göra och inte göra. Så det var ju en diskussion vi hade. Men, och Lasse såg vi ju att han tidigt att han var på väg att lämna Kina och hade en bra dialog med honom redan tidigt. Så att, jag ska inte säga att han kom som en frälsare, men han har gjort stor nytta för oss alla.
Har du speciell dialog med någon annan spelare just nu som kanske...
Nej, det är sportcheferna Pontus och Kenneth gör detta väldigt bra och de har ju en bra dialog med alla så kallade potentiella hemvändare, så att jag tycker vi har överlag så har vi förbättrat kommunikationen och försöker hålla en bra dialog.
Där får du inte mer än vanligt, Glimberg.
Nej, så är det. Ta det sen när vi har stängt av.
Men när det kommer en sån vändning på sportsidan och man ser att föreningen börjar leva upp igen, ställer man om några reglage från ert håll då? Eller är detta redan kalkylerat?
Nej, jag tror snarare tvärtom. Man är ännu mer på tårna. Man ser att prestera laget, så tror jag att det gäller att vi andra också ska prestera på samma positiva sätt. Så jag tror att Alla fick väl en extra kick och kunna göra ännu mer och säga det biter, det händer någonting och någonting blev väldigt bra.
Förutom då givetvis de försäljningarna som vi gör av Benjamin Nygren och Karl Starfelt och så vidare som givetvis visar sig i ekonomin, annars så är vi nog illa ute. Men det positiva sportsliga, visar det sig också i ekonomin? Kan vi räkna hem det som händer på planen?
Ja, det är ju så. Fotbollsekonomi är väldigt, väldigt speciellt. Och även om du är duktig ekonom från det civila eller någonting, så är fotbollsekonomin väldigt, väldigt speciellt. Och det lär man sig allt eftersom. Och det vet ni ju, går det bra på matcherna, får vi tryck på läktarna. Vi har haft en supporter som har varit helt fantastiska de här två åren jag har varit med som ordförande, och i år har de varit dessutom att många, många fler. Ser vi att det blir bra stämning på läktarna, det kommer mer folk, det spelar mer fotboll. Det är klart att det blir positivt för vår ekonomi ju fler biljetter vi säljer. Sen tror jag också, om man tittar på de här försäljningarna som vi har gjort nu, som har ju gjort att vi kan visa en positivare ekonomi. Det hänger också samman med att det sportsliga går bra. För det är klart, agenter, scouter och andra klubbar, de kommer inte titta på bottenlagen precis, utan de vill ju se att det har hänt någonting. Och här har ju alla de här som vi har sålt och gått vidare utomlands i sina karriärer, de har ju visat en fantastiskt fin fotboll, så de är ju väl förtjänta av att liksom kunna ta nästa steg.
Det är inte mot AFC på konstgräs som de placerar, utan det är mot AIK på Nya Ullevi som Benjamin Nygren är kung, helt enkelt.
Ja, och det är inte bara en match, utan det är flera matcher, och det tror jag liksom bär med sig det ekonomiska också. Och det är hemskt, men det är mycket, mycket lättare att ligga lite högre upp i tabellen än ligga långt ner.
Mm.
Ur ekonomisk synvinkel och ur alla andra synvinkel.
Även
också
på supportersidan kan man
ju ja, men så är det. Ja.
Det är ju fan hemskt att det är så att ju sämre det går, desto mindre kommer folk och hjälper till. Mm. Och man liksom bara hjälper till i den här onda spiralen.
Mm.
Och vice versa då såklart när det går bra.
Ja.
Det pratades ju en hel del om driftsunderskott.
Ja.
Såna härliga, härligt positivt laddade ord då. Och vi fick en hel del, eller ni fick en hel del kritik för att klubben fortfarande går back om man räknar bort spelarförsäljningarna.
Ja.
Kan inte du förklara detta för oss? Driftunderskott. Förklara som att vi vore två små barn på 4 och 5 år.
Är det inte det då?
Vilket egentligen är vad vi behöver.
Ja, gud ja.
Nej, alltså det är ju egentligen inte så svårt. Man säger att om vi tar intäkter och kostnader för eventuella spelarförsäljningar, så har vi ett underskott, det vill säga vi visar minusresultat. Och det är i grunden inget bra, tvärtom, utan ambitionen är ju att sänka detta allt eftersom.
Man tar bort intäkterna. Och man tar bort kostnaden, alltså det kostar att köpa in spelare och det du får in sälja spelare, räknar man bort ur detta.
Ja. Ja. Och då landar du på ett negativt, så att säga, själva verksamheten, den ordinarie verksamheten.
Men spelarnas löner är fortfarande medräknade.
Och då innebär det ju att vi har vi hade ju förra året 33,5 miljoner, vilket är alldeles för mycket. Och vår ambition är ju att sänka detta med 20-30% per år. Men gör vi det alldeles för snabbt, vi säger att vi skulle kunna göra en jättebesparing och dra ner detta kanske över kort tid, ja, då riskerar vi vår sportsliga verksamhet också, och då tappar man intäkter i form av publik, ja, potentiella spelarförsäljningar etc. Så att det gäller att hantera det på ett balanserat sätt.
Går det ens att göra så då? Går det ens att skära ner det så mycket på ett? Vad skulle man ta bort i så fall?
20 miljoner var det nu, va?
Vad skulle man ta bort i så fall? Bollarna?
Ja, du får spela med. Nej, men du får ju liksom skära, ta bort spelare, du får ta bort löner och ta bort anställda etc. Det är ju de kostnader du har. Sen ska man ju också ha klart för sig att det som man också försöker förklara för alla andra som är vanliga ekonomer, om man tittar på ett företag som går dåligt. Om det nu skulle gå dåligt, nu går inte IFK Göteborg dåligt, men det är ett företag som går dåligt, de brukar alltid skära ner på sin personal. Tittar vi på vår spelartrupp så ligger ju nästan alla ligger med kontrakt, så du kan ju inte över en natt säga upp folk, utan det är ju korta och långa kontrakt, och tack och lov numera mest långa bra kontrakt. Så det är inte så enkelt, så att det här med fotbollsekonomi är väldigt speciellt, men ambitionen är ju att vi över tid ska ha ett mycket, mycket lägre driftsunderskott. Och den resan har vi påbörjat, och det kommer vi att kunna landa allt eftersom.
Men det stora läckaget, om man säger så inom citationstecken, det är att spelartruppen kostar ganska mycket pengar.
Spelartruppen kostar mycket pengar för att du ska kunna hålla uppe konkurrenskraften. Har du inte en konkurrenskraftig trupp så får du inga intäkter i form av publik. Sponsorer hänger samman också med detta, där du har ett attraktionsvärde. Så det är inte bara liksom att göra det, utan du får göra det liksom i en varsam takt och på ett begåvat sätt.
Det kommer alltså med andra ord inte vända hela skeppet bara för att man skulle ta bort någon tjänst på kamratgården eller så.
Nej.
Men vi har
så enkelt
ju
en, är det inte.
Vi har ju ändå en ambition om att ha en jäkligt bra spelartrupp, och en bra spelartrupp kostar pengar.
Yes.
Så finns det ens en möjlighet att få ner det här driftsunderskottet? Kommer det alltid vara ett driftsunderskott då? Eller vad är det något annat? Finns det något annat som kostar mycket pengar?
Tittade på Allsvenskan totalt sett under förra året, så hade Allsvenskan i snitt ett driftsunderskott på cirka 15 miljoner. Alltså varje klubb hade i snitt 50 miljoner minus.
50?
15. 15.
Tack. Mm.
Sektor göteborgskan.
Nej, det är lugnt.
Och då hade du, tittade du, då hade du klubbar som Malmö som hade ett positivt driftsöverskott. Och du hade Häcken. Och de klubbarna står ju i, har ju andra intäktsmöjligheter än vad vi andra
har. Du har Häcken som är dopade så att säga med tanke på Gothia Cup. Och du har Malmö som har intäkterna från Europaspelet. Ja, ja. Det är det det handlar om.
Så vår ambition är ju att landa ner någonstans på 10-15 miljoner i underskott som är rimligt. Kanske lite lägre efter över tid. Men där någonstans, och det är inte, och det är rimligt att kunna göra detta över tid.
Så allt vi behöver göra är att gå till Europa League varje år. Så löser detta sig.
Ja, det är en bra bit på vägen. Men framförallt i så fall ska det gå till gruppspel i Europa League. För då får du de stora pengarna. Vi har ju varit och spelat inte så länge sedan i Europa League, och jag åker ut mot lag från Karabach. Mm. Och det var ju inte några lönsamma matcher precis.
Det var ingen munter poddinspelning efter det, Glimmer.
Där var vi deppiga.
Ja, fy fan.
Ja, det blev ett chartrat plan till Azerbaijan också.
Ja.
Ja. Spela på en stenplan med framför tre supportrar.
Ja, fy fan. Men det känns ju lite som att ni har kommit ganska långt i arbetet med att slimma kostnaderna då. Det finns inte så mycket kvar att göra på den sidan, eller?
Nej, men det handlar ju om både att öka intäkter och hålla i kostnaderna så att säga. Och vi fortsätter ju öka intäkterna. Om man ser nu per definition, så inför nästa år så får vi ju ett större antal miljoner från SEF, som är ju vår stora organisation som har tv-rättigheterna och avtal med spelbolagen som vi får ut nu. Och då kommer alla klubbar få lite mer pengar, och det innebär ju allting givet att vi får ett bättre driftsunderskott, ett lägre driftsunderskott, och vi fortsätter att jobba hårt på att få in mer sponsorer, och vi hoppas på att kunna fortsätta trenden med att öka vår publiksnitt något, så att det är den vägen vi ska går för att kunna landa på ett bra sätt.
Det finns inte en risk då att man drar på sig mer kostnader. Man brukar jämföra det med hur mycket man tjänar i lön. Att så här, det spelar ingen roll hur mycket jag tjänar. Det står ändå alltid noll på kontot den 24. Ja. Det finns inte en risk att klubbarna börjar gasa nu, och så måste man ändå göra det för
att
hänga med.
Men du tänker på SEF-pengarna. Att alla, om alla nu får mer pengar, att man lägger allting på spelarlön och spelarköp.
Ja, eller
och,
utveckla.
Ja, ja. Och det är den varningen alla måste ta till sig och säga att de här pengarna vi får extra, de måste vi använda på ett klokt sätt. Och för vår del handlar det ju om att investera en del av de här pengarna över tid också. Vi tänker investera en del i vår ungdomsverksamhet och se till att den fortsätter utvecklas på samma positiva sätt som tidigare.
Apropå ungdomsverksamheten och akademin, så läste jag en intervju med Jonas Olsson här nu, att han anser att akademin har gått plus totalt över tid.
Ja.
Detta är siffror som är korrekta, eller?
Ja, det får man säga. Vi har ju satsat mycket pengar. Vi har ju en akademi som är för det första mycket bättre än många andra klubbar, men vi har också satsat mer pengar på vår akademi. Och för att den ska bli lönsam så måste du kunna sälja spelare som kommer från egna ledet, och det har vi gjort. Och den kalkyl som Jonas och Roger Gustafsson har gjort visar ju på relativt stora överskott. Så att där får jag ge dem rätt.
Om vi inte hade sålt Benjamin Nygren, hade siffrorna sett helt annorlunda ut då?
Tittar du tillbaka med ett antal spelare som jag sålt, så ligger vi fortfarande rätt stora plus, skulle jag vilja säga.
Möjligen kan det finnas en liten skevhet i att det har tagit väldigt många år innan det har överhuvudtaget gett några pengar in.
Ja, och sen tycker jag vi har varit dåliga på att lyfta fram det här också. Liksom säga att det är inte bara så att vi har en det kostar pengar med akademin, den tillför väldigt mycket också. Och vi har ju själva varit dåliga på att använda våra akademispelare. Nu har vi ju som policy att minst 50% av vår spelartrupp ska komma från egna leden. Och det lyfter ju fram på ett annat sätt. Och framförallt får killarna chansen att spela A-lagsfotboll. Och det innebär ju att får du visa upp det och spela och få förtroende, så är ju chansen desto större att du kan bli såld, om nu det är enda målet, va?
Men vi pratade om driftunderskott och hela biten. Du har ändå 20 000 lyssnare här framför dig nu, framför din mikrofon, bakom din mikrofon, under din mikrofon, vad man än säger. Vad vill du säga till gemene man? Vad kan gemene man göra för att hjälpa till?
Alla kan göra någonting, och vår ambition är som sagt att dra ner det här driftsunderskottet med 20-30%, och det tror jag att alla kan hjälpa till med. Gå på match, köp säsongskort. Vi är igång med årskortsförsäljningen för fullt. Har du ett företag, var med och sponsra. Prata med chefen och säger varför inte vi med och sponsrar IFK Göteborg.
Man behöver ju inte sponsra med tröjplatsen. Absolut inte. Det räcker att hoppa in på en liten grej, en liten kaka.
Och vi har ju en stor och bred verksamhet som vi drar runt, och inte bara, det handlar inte bara om att spela match, utan så mycket, mycket mer. Vi har ju ett hållbarhetsfokus också, men så har vi ju duktiga ute i förorterna, bygger det var här så kallade Cruyff-korter, det vill säga fotbollsplaner ute i förorterna som ger fler och fler tillfällen att spela fotboll.
Varför ska Johan Cruyff vara med på det här? Kan det inte vara Håkan Mild istället?
Håkan Mildkort.
Ja,
kanske det. Vet du vem som är mest känd ute i förorten?
Parentes bara.
Jag vill fan slänga in här nu. Jag tycker att ni gott kan, alla som lyssnar på det här, kan åka till Blåvittskoppen, köpa en halsduk och ge till någon i julklapp. Det är en bra grej.
Och snart kommer ju jultröjan också. Landar väl när som helst.
Mm. Man behöver inte ens åka till Blåvittskoppen. Det finns på webben.
Man kan
också
gå in på blåvittskoppen.se, tror jag.
Då hittar de inte, så är de inte värda.
Nej, då ska ni inte ha någon halsduk. 200 spänn typ kostar det att köpa en halsduk. Köp det och ge till någon som du vill dra med in i den blåvita sekten nu. Ett barn.
Mm. Måste vara den ultimata julklappen.
Det måste det vara.
Bra.
Någon sorts sundhetstecken i ekonomin måste väl ändå vara att jag läser mycket tidning nu. Mm. Det gråa vädret. Att vi betalar tillbaka pengar till våra riskkapitalbolag.
Ja, det har vi ju inte nämnt, men vi fick ju in ett antal pengar, antal miljoner från våra transferintressenter som kallas för, att just för att stötta upp och hjälpa till att skapa en bättre trupp. Och under vissa villkor ska vi betala tillbaka. Och då har det gått rätt kort snabbt med de försäljningar vi gjort i år. De får alltså betalt av vårt transfernetto. En viss procentuell andel, och vi kommer att ge en rätt rejäl återbetalning under nästkommande år och i början på året. Så det är vi väldigt nöjda med.
Men de i det här bolaget, de gick in med risken att få tillbaka noll också, eller?
Ja, de har ju faktiskt gått in med öppna ögon och sagt att de här pengarna får ni använda för att förstärka spelartruppen och se till att vi landar på ett bra sätt. Och säljer ni inte, får ni inte ett positivt transfernetto, så är ju våra pengar rökta. Men de trodde på detta, och de trodde på att vi skulle landa där. Och det är ju extra kul att kunna visa så pass snabbt att det bär av i rätt riktning.
Kan det bli så att det här händer snart igen då?
Ja, det är inte osannolikt.
För jag tänkte säga, är det inte pantat att ge tillbaka de pengarna när vi har dem liksom?
Nej, kanske var frågan om som har lånat ut dem.
Skämt åsido, men jag tror du får frågan ändå, när det är ändå en ekonomi som inte är 100% liksom där den ska vara.
Nej, vi är på rätt väg, och nu ska vi ju visa att vi kan fullfölja våra avtal, och sen får man ta en förnyad diskussion efter det.
Så att det blir nya riskkapitalpengar.
De skickar pengarna, och sen kommer ett nytt sånt brev.
Ja, för hey, det är, ja.
Vi har sett att du har varit kund här tidigare.
Som en sån Egmont-inbetalning som man får en gång varje kvartal.
Nej, nu ska vi bara säga det. Vi får ju ta en förnyad diskussion. Var den landar, det vet jag inte idag.
Vi är ju redan lite inne i 2020 här, när du pratar om återbäring och så vidare till de goda riskkapitalisterna. Det låter alltid så hårt när man säger riskkapitalisterna.
Ja, men jag säger transferintressenter, låter mycket mjukare. De
har, gör det verkligen det? Transferintressenter.
De månadsgivare. Ja. Det var väldigt mycket just en månad bara.
Ja. Så kan man säga.
Nej, men de har haft stor betydelse och gjort en betydande insats för IFK Göteborg. Det ska man vara väldigt tydlig med.
Om man då tittar lite på framåt på 2020, så kan man ju bara, man kan dela upp det både på planen och ekonomiskt. Vad förväntar sig styrelsen 2020?
Om vi börjar med ekonomi, så ska vi ju fortsätta bygga ekonomin. Och jag tror att vad vi gör i styrelsen är ju att skapa förutsättningar för det sportsliga. För vår kärnverksamhet är ju att spela fotboll. Ju bättre förutsättningar Kenneth, Pontus, Poja, Ferran och även Max har, desto bättre lag kan vi få. Så vår ambition är att fortsätta bygga en stabilare ekonomi. Och det är en tuff uppgift, men vi känns som att vi är på rätt väg och vi ska försöka ytterligare. Och det innebär att vi försöker skapa en större buffert i form av ett större eget kapital än vad vi har idag.
Det blir ju mycket ord som man inte riktigt förstår vad innebörden blir. Finns det något konkret som kan säga att det här ska vi göra eller det här ska vi göra?
Alltså, det är ju framförallt, vi pratar om det, att det man tittar på, det handlar ju om intäkter och kostnader. Och det är ju framförallt på intäktssidan vi hoppas kunna göra mycket mer för att vi ska kunna få fram ett bra resultat. Och resultatet i sig själv, det skapar ju en buffert för framtiden. Och det innebär ju, som vi sa, det är allt från publik, mer publik på matcherna, bättre tryck i shoppen, fler halsdukar etc. Och inte minst att vi kan ha ökat intresse från näringslivet i Göteborg så att vi får fler sponsorer.
Känner du att vi ligger rätt där? Att det är lite om vind i seglen på den sidan?
Ja, om man jämför med hur vi startade förra året och i år så är det ju betydligt bättre utgångsläge, måste jag säga. Det är ju som natt och dag, man ska vara riktigt krass. Så att jag tycker att vi har ett mycket, mycket bättre utgångsläge som vi ska se till att göra någonting bra av.
Ser du att de här visionerna, som det ändå mycket är, men när vi pratar positivt eget kapital, alltså pengar på banken, ja, ser du att det är inom överskådligt, så känner du att alltså, du vore väl kanske galen om du svarade nej här nu, men du förstår ändå frågan, för det är så jäkla mycket miljoner back hit och dit,
ja, jo, men det
kan vara svårt att hänga med som en vanlig enkel supporter.
Ja, förstår. Nej, det tror vi definitivt. Och sen ska man ju klart för sig att vi har ju stakat ut en resa, och den resan slutar ju inte 2020, utan vi jobbar ju framåt 2023 som våra delmål i det här. Och då tror jag att vi kommer att befinna oss i ett mycket, mycket bättre utgångsläge, och sakta och gradvis bygger vi upp detta. Det är ju vår ambition.
Vi fick faktiskt en lyssnarfråga i det ämnet här. Fille som frågade oss på Twitter. I verksamhetsplanen står det att målsättningen mellan 2021 och 2023 är att tävla om en Europaplats. Min fråga är således om det menas att målsättningen inte är SM-guld förrän möjligen efter det. Han läser som fan läser Bibeln här.
Ja.
Det, alltså, ambitionen är ju att som sagt bli bättre. Jag tror inte att 2020 det är året vi ska i första hand säga att nu ska vi satsa allt på att få SM-guld. Men vi ska komma en bit framåt i det här. Och för att återupprepa mig igen. Ju bättre förutsättningar vi kan ge sporten i form av mer pengar på banken egentligen, desto större möjligheter har de att kunna komma vidare. Och där tror vi någonstans närmare 2023 så ska vi kunna vara som bäst.
Vet ju att det kommer bli ett SM-guld 2021. Då kommer Mats Palmgren bara stå där ute på körn och bara, vad var det jag sa?
Nej, men sen ska man ju också veta, är man med och slåss om Europaplatser så är man väl också i realiteten med och slåss om ett SM-guld på ett eller annat sätt.
Det hänger det ihop ju, och det är väldigt tydligt att hänga ihop. Och det är klart att kommer man upp dit på de nivåerna så är det ju tillfälligheter som skiljer om man tar SM-guld eller man landar på en tredje plats.
Ja, men titta på Bayern i år. Mm. Bayern gör i stort sett en perfekt säsong i år. Och de lyckas ändå inte ta guld. Det är helt sjukt.
Och så. Vi spelar två matcher mot Djurgården. Vi tycker att vi är värda vinster bägge gångerna. Men blev snuvade av...
Av vad då? Säg vad du vill säga nu.
Av lite otur. Och de 6 poängen som Djurgården får med, det är ju stor andel till att stor del är att de tar guld till slut.
Det är ett visst brytningsfel som spelar en viss roll.
Det kan man säga.
Ingen kommentar från ordföranden.
I rest my case.
Ja.
Om vi går på det som kanske intresserar flest då.
Mm.
Hur tänker vi oss ett IFK Göteborg 2020 på plan?
Det förstår jag att det är stort intresse. Och,
det är sällan folk följer en klubb för det är så intressant med ekonomin.
Men siffror är väl alltid kul.
Ja.
Vi är ju mitt uppe i uppbyggnaden av detta. Och Kenneth och Pontus tillsammans med Poja föran har mycket, mycket diskussioner kring hur det här ska komma framåt och hur man ska göra, så att säga. Så att Vi kommer ju fortsätta på vår linje. Vi kommer fortsätta hålla 50%, minst 50% akademispelare. Vi hoppas vi kan fortsätta flytta upp spelare. Och som vi har hört från sporten att komplettera med nya spelare på vissa positioner.
Kan det bli någon spelare vi känner igen, tror du? Kan det bli någon liten bomb i vinter? Något kan du ge Mats här nu. Folk behöver det. Det är fan var 10 soltimmar.
Så här istället då. Om det skulle finnas tillfälle för att göra någon lite mer spektakulär värvning, finns det också skydd i ekonomin för det?
Först och främst ska man säga att man ska titta på detta, och vi ska ju titta långsiktigt och se hur det blir. Men självklart så rätt timing för både spelare och oss, så finns det ju alla möjligheter. Men mycket mer än så kan jag inte säga just nu.
Det kommer något som kliar lite.
Det hoppas vi, men i vilken form det får vi ju avvakta och se.
Men det som också blir intressant i det här när vi sitter med ordförande faktiskt då. Mm. För att nu ställer du egentligen frågor som inte ska ställas till ordföranden.
Jag vet ju att han vet.
Ja, men hur fungerar IFK Göteborg idag runt sådana här frågor? För vi har en styrelse där nu Jonas Henriksson är invald och ska vara den sportsliga länken.
Ja.
Vi har Kenneth Andersson och Pontus Farnard som är sportchefer, och vi har Poja Foran som är tränare. Mm. Om vi säger att nu ska vi värva spelare X här som är landslagsanfallare och duktig, till exempel, bara rent hypotetiskt.
Emmanuel Adebayor.
Till exempel. Vem bestämmer vad? Är det finns en budget som Pontus och Kenneth har att hålla sig till, och där är det dead end? Eller är det så att det bollas framåt i olika led? Poja och Frans säger att den här spelaren vill vi ha. Gå till Kenneth och Pontus och säger, kan vi få honom? Ja, han verkar kul. Och då går de vidare till er. Eller hur fasen funkar det här?
För svenska man säga att Pontus och Kenneth får ju en budget att jobba med. Och inom dem har de sina ramar. Men vi är ju ett väldigt tajt gäng och vi träffas ju väldigt ofta, så att det här liksom, än en gång, det är inte en eller två män som bestämmer någonting. Det här är ett lagarbete. Så Kenneth och Pontus har ju i alla sina tänkbara nyförvärv en väldigt tydlig och klar dialog med Poja och Ferran, så att de är med på vagnen och man tipsar varandra och jobbar med det här.
Och även uppåt då?
Även uppåt. Sen styrelsen jobbar ju i ett antal utskott, och då finns det ett utskott som jobbar med sportfrågor, och där sitter ju Jonas Henriksson med, jag sitter med och Max sitter med, och plus Kenneth och Pontus. Och där har vi ju dryftar vi de flesta frågor kring det här. Så att vi är ett väl sammansvetsat team som jobbar väldigt nära varandra, men ytterst är det ju Kenneth och Pontus som avgör hur vi ska jobba och vilka nyförvärv som kommer in.
Så i grund och botten, vilka som kommer till IFK Göteborg bestäms av dig, Jonas Henriksson, Max Markusson, Kenneth Andersson och Pontus Farnerud?
Ja, i ett väldigt väl fungerande lagarbete. Men än en gång, det är ju Kenneth och Pontus som liksom för fram de här som har liksom yttersta saying i detta.
Och hon Poja och Foran säger nej, för helvete, inte den spelaren, så lärde inte han hamna här heller.
Nej, Kenneth och Pontus är alldeles för kloka för att sätta sig i en sån situation.
När man pratar om telefonförsäljning så brukar man säga 100 samtal, 10 säljsamtal och 1 sälj. Mm. Hur många spelare lyckas ni vända ungefär när ni ska värva någon innan ni landar i rätt person?
Det skiftar ju väldigt, väldigt mycket, och man kan säga att som jag upplever det här just nu i IFK Göteborg, så är det ju väldigt många både spelare och agenter som vänder sig till oss. Så att det är väl nästan så att vi har väldigt många olika förslag som man tittar på, och Kenneth och Pontus tittar på otroligt mycket spelare. Liksom, det här är ju, man kan tycka det är ett glättigt arbete, titta på lite spelare hit och dit, men de lägger ner otroligt mycket tid på att titta och studera spelare. Hur ska de fungera in i vårt system? Är det bra killar? Fungerar de utanför plan också? Hur ska vi få ihop det här? Så att du får studera väldigt, väldigt många spelare innan du kommer fram till vem du vill ha.
Ja, men det förstår jag att sportcheferna gör. Men sen när det kommer upp i det sportsliga rådet och ni har klart med de här skulle vi nog vilja ha. Ja. Och då blandas helt plötsligt Eminente Mark Dengström in i spelet här då.
Ja, jag förstår. Vad vi tittar på det är framförallt, fungerar det här i vår ekonomi? Kan vi göra detta? Annars så är det ju Kenneth och Pontus som är den som bestämmer detta.
Du går inte in och bedömer hur bra inlägg de slår.
Nej, absolut inte. Och det är väldigt viktigt att slå fast, och ibland så kan ju, tror jag, Kenneth kan tycka att det är jävligt många sportchefer på Kamratgården, men all respekt, så de gör ett fantastiskt bra arbete och vi har stor tillit till vad de gör. Va?
Jag vill ju mjölka det här, för jag vill ju höra om det har passerat någon genom det här filtret och som man verkligen ville haft och inte fick och bli besviken över. Och
men kan du inte säga någon spelare som varit uppe på bordet som har varit lite oväntad i alla fall och som nu är gone and away någon annanstans? Någonting måste vi kunna säga ändå.
Nej, jag tror inte det. Jag tror vi har landat om vi vill landa.
Varenda en. Skönt.
Känns väl tryggt.
Det här går verkligen.
Kan vi ta med
det här, det går ju inte att ha med det här.
Fan, vad du inte säger. Du kan inte ge någonting.
Varje gång som vi har gäster så brukar vi alltid begära in lite lyssnarfrågor. Och den här veckan har det kommit ganska många frågor. Och jag tänker att vi nu ska ta ett litet lyssnarfrågebatteri här. Där det bara löper på. Och jag tänker att Joakim, som den sexiga man han är, ska få läsa upp dem idag.
Ja, jag gör det. Och jag ska också klargöra det att en hel del av frågorna som har kommit in kanske inte är Mats som är den som ska svara på. Och de har jag sållat bort. Så jag frågar om vem vi ska värva och sånt där. Och
det har vi redan frågat också. Fick inga svar.
Ja, nej men sådär. Någon som heter Axel.
Bra namn.
Han frågar, kommer jag, han är 25 år, och får uppleva Blåvitt ha sin egen arena någon gång?
Faktiskt en bra fråga, och vi har ju haft som ambition att någon gång kunna liksom råda och äga en egen arena så att säga. Och sen när vi äger den fysiskt eller vi disponerar den och förvaltar den på egen hand, det vet jag inte. Men vi har precis haft det igång. Jag vet inte vad ni sa, vi har ju kört någonting som vi kallar för idrottsupproret, alltså vi många klubbar, elitklubbar i Göteborg har gått samman och tittat just på det här med anläggningar och hur man driver elitidrott i Göteborg. Och tillsammans har vi bildat då idrottsoffensiven som det heter, för att kunna bli ännu bättre. Och där innebär ju också att vi, jag tror alla klubbar oavsett om man spelar handboll, fotboll eller man håller på med någonting helt annat, tycker att vi har släpat efter när det gäller anläggningar och arenor. Och därför försöker vi ju alla tillsammans hitta, kan vi hitta någonting tillsammans med näringslivet och bygga någonting och göra någonting tillsammans så att säga. Så att det är inte omöjligt, och det är en väldigt bra fråga som jag tror alla klubbar gärna vill ta tag i, kunna göra ännu bättre.
Vi har ju fått en lite vinterhemmabas i form av Prioritet Zernik Arena, samtidigt som det är jättemånga som saknar Valhalla. Kan det vara så 2020 att vi får en försäsongsmatch utomhus på Valhalla?
Först och främst kan man säga att Prioritet Zernik Arena, den är ju en stor grund till hela vår lyckade ungdomssatsning, när vi ser att våra killar och även tjejer i våra tjejlag får att spela fotboll året runt och kunna göra det bra. Sen huruvida vi ligger på träningsmatcher på Valhalla eller på Prioritet Zernik Arena, jag tror vi får se någon på Valhalla också, utan att jag vet.
Du vet.
Jag borde veta, men nej. Ja. Vi spelar ju faktiskt några matcher där i fjol också.
Och om vi liksom tillbaka till ursprungsfrågan här, för du pratar ändå mycket om ambitioner, och det är ett ord som ändå är bra, för man kan säga att man vill men inte att man ska. Är det någonting som vi arbetar för, så att säga, att det här jobbar vi för att faktiskt ska få en egen arena, en arena som vi kontrollerar själva på ett sätt?
Men det gör vi, och man tycker även staden i form av Gotevent, de tycker ju också att det vore bra om föreningar själv driver sina egna arenor över tid också. Så att vi jobbar med frågan utan att vi är mer konkreta, så vi har inte hunnit med den just nu, utan så mycket andra frågor vi jobbar med. Men över tid så ska vi jobba mer med den frågan.
Peter Sundberg ställer en rad frågor, men jag väljer att ta den första här. Ställer du upp för omval?
Peter Sundberg var med på medlemsmötet också, och en frekvent gäst, så att han har ju fått den mesta informationen. Om jag ställer upp för omval, det är min avsikt, ja. Om jag känner att jag vill gärna fortsätta. Jag tycker vi har börjat en resa som kan bli riktigt bra, och då vill man ju liksom inte hoppa av i, om man är på väg någonstans vill man inte hoppa av efter en hållplats, utan man vill vara med hela resan i alla fall.
Någon som heter G. Skoglund frågar oss här: vad är fördelarna med att bolagisera en fotbollsförening? En nackdel ser vi idag med Zlatan. Hur skulle Blåvitt förändrats om vi rent hypotetiskt skulle göra det?
Om man pratar om en bolagisering, det är ju att driva föreningen i en aktiebolagsform. Och om man tittar på det enklaste sättet som Djurgården har gjort, de driver ju sin elitverksamhet, sin fotbollsverksamhet i en aktiebolagsform, men där föreningen äger 100% av detta. Vi tittar på det, vi har tittat på det och gjort en rätt så stor utredning av ekonomiska och framförallt skatterättsliga aspekter, och kom fram till att vi tjänar ingenting på det, utan det var snarare så att det skulle kosta oss lite mer pengar. Det andra alternativet är att aktiebolaget släpper in nya ägare. Den tanken har vi inte, utan vi är ju medlemsägda och har ingen annan plan än så.
Men vad skulle egentligen skillnaden vara då? Om 51% ägdes av medlemmarna och de andra företag som köper in ändå inte får ut något av det. Fan, vilken bra deal. Men du förstår vad jag menar.
Ja, men det blev ju så, hur du än vänder dig då, som borde på vilka andra ägare har in. Så att 51%-regeln är ju väldigt bra för att skydda medlemmarna i föreningen och fungera bra. Men det jag menar, ska du bolagisera så ska du få in någon som satsar väldigt mycket pengar och gör det för ett bra ändamål så att säga. Och den investerar är inte alls för lätt att hitta.
Men fördelen skulle vara så att säga, att få in mer kapital helt enkelt. Ja. Att någon är beredd att köpa in sig på mer. Ja.
Och du kan säga att vi gör ju samma sak med transferintressenterna, fast man går direkt in och skjuter till pengar i
pinpointa till spelare.
Ja, spela. Och det är lättare att få tillbaka de pengarna än utdelningar. Jag tror det är mer attraktivt så.
Det låter som att det inte är på gång.
Nej, inte just nu. Och skattemässigt har vi inget att vinna på det.
Peter Sundberg är igång och frågar här igen då. Prata gärna om damlaget och vad som händer nu efter beslutet på extra årsmötet. Hur grundlig var analysen? Ifrågasätter han där. Ja. Och vad kommer konkret hända nu under vintern?
Man kan ju titta nu direkt efter det extra årsmötet, så anmäler vi ju ett lag till Division 4. Och det är inte så att vi är oförberedda med att spela med ett damlag på seniornivå som det handlar om. Vi har ju haft ett antal tjejlag som har varit otroligt framgångsrika. Och det är ju väl värt att lyfta fram också att de här tjejerna är många som har spelat i olika ungdomslandslagen och väldigt lyckosamma. Så vår ambition är ju att den äldsta åldersklassen, att det utgör grunden för det som blev vårt seniorlag i damfotboll.
De är inte för bra då?
Del är för bra och kanske går vidare till högre upp. Men stommen kommer att utgöras av dem i alla fall. Och så får vi komplettera med lite grann här.
För det känns som att om man har sett på deras meriter och så som har kommit ifrån akademin, att vi nästan har vaskat ett gäng ganska duktiga damspelare varje år.
Men det är tillbaka än en gång. Vår akademi är otroligt lyckosam. Hela det här kittet vi har med prioritetsanäka arena, med en skola, extra träningar och kunna träna året runt inomhus. Det har gjort väldigt, väldigt mycket resultat. Så jag är inte förvånad att vi har duktiga tjejer också.
Är en hemmaplan för tjejerna klara nu?
Man bygger upp mycket av vår initialt kring vår senior damfotboll kommer ju bli förlängningen på tjejfotbollen, så den kommer utgå från akademin. Och uppe på Kviberg bygger man en ny hybrid gräsplan. Kviberg 6 tror jag den kommer heta, som blir färdig här nu i vår. Så där finns bra möjlighet att kunna spela. Sen hoppas vi ju att vi ska kunna spela någon match på Gamla Ullevi, tjejerna. Vi tänkte ju göra något riktigt stort av att vi ska ju möta ÖIS bland annat. Så att det finns ju förutsättningar för att kunna göra någonting mer spektakulärt av detta.
Men det måste ju också vara igång redan med att bygga organisation kring damlaget. Vem som ska träna ett damlag. Det behövs sannolikt någon som är drivande i damverksamheten. Har ni hittat någon sådan person?
Vi håller på att rekrytera tränare och vi har ju full gång med detta och räknar med att vi ska landa det inom kort. Vi håller ju också på hur vi ska bredda styrelsen, hur vi ska på sikt kunna jobba med damfotboll även där. Och även organisationen jobbar med det. Sen ska man klart för sig att nu tar vi ett steg till division 4. Vi är inte uppe i eliten nu, så att vi har ju tillfälle att kunna bli bättre även på den sidan, kunna lära oss mer av detta. Men tanken är att vi ska göra det seriöst och grundligt från början.
Men det kommer behövas eldsjälar och folk som
absolut
jobbar ideellt.
Ja, ja.
Är det bara att anmäla sig?
Vi är många som anmäler sig redan, så det är bara att jag hör av sig så ska vi se till att fånga upp det här. För att hela vår verksamhet i mångt och mycket, även om vi pratar om en proffsorganisation, så bygger det väldigt mycket på ideell verksamhet.
Eftersom du ändå var inne på med akademin igen här då, så har Stanley frågat oss: hur jobbar de ekonomiskt med akademin? Drivs den som ett eget företag eller är ekonomin flexibel?
Nej, alltså akademin är ju en del av hela IFK Göteborg fotboll och de har ju en egen budget som de får hålla sig inom.
En utgift- och inkomstposter som är i företaget, ja, IFK Göteborg. Ja. Nu är det inte ett företag.
Men... Nej, men i föreningen.
Ja.
Är det dags för sista frågan nu?
Vi tar en sista fråga till och det är kanske egentligen mer om en någon form av att man får utbilda oss i föreningsdemokrati här nu då.
Mm.
Mackan frågar oss här, eller uppmanar oss att gå i frontlinjen emot SVFF och få bort plastgräs. Kanske inte någon fråga, men en uppmaning i alla fall. Men om man kanske formulerar om det så. Vi är ju ganska många som inte har så mycket till övers för konstgräs. Och det här är en fråga som inte vi kan bestämma bara i en klubb. Men hur ska man göra om man till exempel då som medlem i IFK Göteborg vill driva en fråga om att allsvenskan ska spelas på naturgräs?
Ja.
Hur ska man göra? Hur ska man gå tillväga rent tekniskt?
Nej, men alla de här frågorna som är i sann förening demokratisk anda, det börjar ju med medlemmarna tycker till, och så driver de frågorna på ett årsmöte eller på ett, räcker de skicka in till mig ett mejl, så får vi ju se till att driva frågorna uppåt i olika organisationer. Och ytterst är det ju Svenska fotbollsförbundet som tar det här beslutet. Vi är ju väldigt många klubbar som tycker att det är inte optimalt att vi spelat på så mycket många olika underlag. Man är ju rädda för att det skadefrekvensen är högre när man går från plast till riktigt gräs, så att säga, etc. Så att man kan ju också se resultatet på allsvenskan. Några poddar som jag känner har ju räknat ut allsvenskan på plast och på gräs, och det finns ju vissa skillnader. Så att nu är ju inte Sverige som det är, va, så man får väl finna sig att på vissa ställen så kanske vi måste ha plast, men jag tycker att hybriden som kommer blir bättre och bättre, så att alla borde ju kunna investera i hybridgräs.
Jag räknar hybridgräs som naturgräs.
Mm. Ja, det gör vi.
Ja.
Och det är riktigt bra.
Ja.
De enda som gäller i Östersund, men de lär vi inte se igen.
Nej, men då får man lägga pengarna på gräsmatta istället för på dyra nyförvärv. Men det är en helt annan diskussion. Men om man som medlem i IFK Göteborg vill att IFK Göteborg ska driva den här frågan, då handlar det om att skriva motioner till årsmöten?
Skriva motion, gå på medlemsmötet, bara höj din röst och säga att det här tycker jag ni ska driva. Vi driver ju många av de här frågorna redan.
Jag tänkte säga det, för det är ju inte så att ni inte har noterat den här viljan hos väldigt många av medlemmarna. Det är garanterat en supermajoritet för detta bland Blåvitts medlemmar.
Inte bara bland medlemmarna, utan vi själva tycker ju också att ja.
Så är det någonting som vi redan driver mot SVFF?
Vi driver frågan, men inte med den kraft kanske som var det Stanley som önskar. Så ja. Att, han får gärna höra av sig.
Mats han fixar naturgräs
hela allsvenskan.
Ja, det kan vi ta som ett löfte. Han har som ambition att fixa naturgräs i hela allsvenskan.
Kommer han undan. Du, tack som fasen för att du kom hit, Mats.
Tack själv. Alltid ett nöje att vara här.
Ett sånt här avsnitt för finsmakarna, va?
Ja, han har skånskan emot sig, Mats. Annars tycker jag att han känns stabil.
Vad snällt.
Ja.
Ja. Kände du att du fick svar på lite frågor?
Ja, men det är bra och det är ett privilegium att kunna be ordföranden för IFK Göteborg förklara till mig som att han förklarar till ett litet barn, vilket är precis vad han gör.
Ja.
Så att det är skönt att få höra att de tycker att de har ordning på torpet och skutan styrs åt rätt håll.
Sen måste jag säga, och det tycker jag själv egentligen, att han kanske kunde säga, men han kanske inte vill säga det, men det här med driftunderskottet och allting man pratar om hela tiden, det är ju så jävla svårt. För att skulle du börja spara massa pengar, ja, men då kommer det indirekt kannibalisera i spelartruppen och då kommer vi få sämre resultat och då kommer vi åka ut. Och risken är ju istället att man dalar rätt ut i seriesystemet, hamnar i division 3, så kommer ingen att se på matchen och så är man död. Så att jag tror man måste leva lite med kniven mot strupen.
Ja, men det är ju en ren förlustaffär att driva fotbollsklubb oftast.
Starta inte fotbollsklubb. Nej. Det har man ju alltid, folk brukar säga.
Nej, och målet är inte att gå plus, utan målet är att hamna på noll och göra så mycket sportsliga resultat som möjligt. Ja, det är svårt det där.
Ja. Men jag tycker så här att folk också borde sansa sig och inte bli så jävla arga för att det står minus år efter år. För att det är ju det, eller så känns det snarare som att det är att rasa totalt bara för att man ska blidka några få och ge dem ett noll.
Eller ska starta ungdomsturnering.
Det kan vi göra.
Hörrni, glöm inte att kolla in våra nya sponsor Tusenö, som gör riktigt snygga och bra klockor. De gör riktiga klockor. Inga sådana här konstiga helling welling som egentligen är bara är något. Ja, men du vet, någon billigt
upplock. Det var inget som kostade 60 kronor att göra, där man sen tryckte en logga på och sålde den för 2000 spänn.
När det är välgjorda riktiga klockor. Kolla in tusenö.se och skaffa er en riktig klocka i år. Och så säger vi även stort tack till
Melrose Company, som ligger på andra plan i Kungsmässan faktiskt. Fått in bra mycket fina kläder här nu på sistone. Jag var där en sväng idag, ska jag säga, och hittade en jacka som jag ville ha men inte hade råd med. Så kan det också bli.
Ja, men berätta att ni lyssnar på BB-podden när det är där och handlat, så får ni minst 20% rabatt på det ni handlar och så blir ni jäkligt snygga.
Tack så mycket Tusen och Melrose Company. Två platser där man fan kan göra riktigt sunda inköp.
Det är skillnad från vissa andra inköp den här veckan. Don't!